har nu fått den tvivelaktiga äran att hålla ett festtal. Jag vet inte om ni vill höra det överhuvudtaget, men det är nu mitt uppdrag vid detta historiska tillfälle. Det är inte så här långt, här är en massa andra papper. Dessutom så med åren, när man är politiker, så är det lite sådär att står det tre personer samlade så är man beredd att hålla tal med samma. Så att jag är inte så van och mer att hålla tal från koncept. Men eftersom det här är ett så viktigt tillfälle så har jag skrivit vad jag ska säga så att det ändå blir någon sorts dokumentation. Så nu tänker jag börja hålla mitt festtal. Kära fredsvänner, jag tror det kan vara så att Ålands fredsinstitut är bättre känt i södra Kaukasus och Litauen än i Finland och Sverige. Det skulle inte förvåna mig om kvinnorna i Raguvele och journalisterna i Baku vet mer om Åland än journalisterna i Stockholm och Helsingfors. Att det förhåller sig på det här sättet kommer sig av att Ålands fredsinstitut från sina allra första verksamhetsår etablerade kontakter med intresserade personer och organisationer i dessa länder. Sedan 20 år tillbaka i tiden har vi i dessa länder vänner som besöker oss och vi besöker dem. Kontakter som med åren fördjupats och som vuxit upp till olika typer av samarbetsprojekt, informations- och kunskapsutbyte och sist men inte minst en rad trevliga fester som vi har haft tillsammans och minnen av lång och trogen vänskap. Alla dessa möten, diskussioner, foton, allt arbete, allt engagemang som tålmodigt och under väldigt anspråkslösa förhållanden funnits har faktiskt med åren givit en hel del goda resultat. Ålands fredsinstitut tycker jag är unikt på så vis att det har ett så mångsidigt utbud av olika verksamheter. Det finns både konkret och praktiskt arbete och så finns det en ganska omfattande teoretisk verksamhet idag. När institutet år 2007 anställde C.S. Biliopoulos och Åkermark som direktör för institutet inleddes en mycket dynamisk och framgångsrik tid för institutet. SIA är välkänd inom forskarkretsar och har genom sina kontakter och nätverk lyckats att på kort tid göra Ålands fredsinstitut till en viktig aktör inom internationellt forskningsarbete som har relevans för Åland och det åländska samhället. Institutet är idag en viktig kunskapsförmedlare när lagtinget och landskapsregeringen har behov av sakkunskap och analyser av frågor som rör internationell rätt. I sitt arbete som ledare för institutet har SIA på ett systematiskt och målmedvetet sätt inspirerat och stött unga ålänningar som visat intresse för teoretiska studier inom de områden där institutet är sysselsatt. Ett arbete som inte bara gynnat och gynnar de enskilda ungdomarna utan som på sikt bidrar till att göra Åland mera självförsörjande när det behövs kunskap och fakta om Ålands internationella ställning och hur status quo kan bevaras och stärkas. Allt detta arbete nådde en höjdpunkt hösten 2011 när Fredsinstitutet med SIA och hennes medarbetare presenterade forskningsrapporten The Åland Example and its Components. Rapporten diskuterades vid ett seminarium den 1 november och en mängd experter och viktiga personer deltog. Seminariet och rapporten är en milstolpe i institutets historia. Ålands fredsinstitut är inte mera enbart en lokal kuriositet utan en ansedd partner att räkna med i sammanhang där man diskuterar fred, kris och konflikthantering samt mänskliga och minoritetsrättigheter. För allt detta och mera därtill vill jag därför Idag när vi firar institutets 20-åriga tillvaro riktar ett stort tack till institutets direktör och alla som tillsammans med SIA dagligen arbetar på institutet för att göra vår värld både bättre, fredligare och mera tillitsfull. Men före SIA fanns det också ett fredsinstitut. Och före SIA hade det en historia. Och det började under tidigt 1980-tal. Åland blev plötsligt den nordiska fredsrörelsens älsklingsplats. Rustningsspiralen skruvades upp flera varv under kalla krigets sista decennium. Supermakterna Sovjet och USA planerade att placera ut en ny generation kärnvapenmissiler på båda sidor om den då kompakta järnridån. Det sorgliga motståndet i Europa och Norden växte lavinartat när vanliga tyska familjer insåg att de skulle få en missil utplacerad inte långt från sitt vardagsrumsfönster. Italienska vinodlare skulle tvingas avstå från odlingsmark för att kärnvapen skulle inta de här områden. Och nederländska aktivister med prinsessan Beatrice i spetsen insåg plötsligt att nu var det fara och färde. I Norden skapades på mycket kort tid en folkrörelse som enades under parollen Norden kärnvapenfri zon. Och 1981 initierade Siv Ekström och Susanne Skogberg Ålands fredsförening. Föreningen växte snabbt och när det blev allmänt känt att Åland genom internationella avtal var en kärnvapenfri zon, då blev Åland en viktig mötesplats och en symbol för kampen att bibehålla Norden kärnvapenfritt. Nu, fredsrörelsen förlorade den här kampen, de här missilerna placerades ut för att ganska snabbt tas bort igen. Eftersom när kalla kriget slutade så behövdes de inte mera. De enda som hade nytta och nöje av det här var den internationella krigsindustrin. Det här känns idag avlägset och oviktigt kanske. Dagens Europa har i alla fall blivit en fredsunion. Och även om unionen idag plågas av ekonomiska bekymmer och bristande politisk handlingskraft, så kan vi väl konstatera att militära konflikter och ideologisk ofördragsamhet inte råder. Nåja, den här kampanjen om Norden som kärnvapenfri zon, den påverkade också de åländska politikerna. Och nu börjar man utreda hur man skulle kunna institutionalisera Åland som ett fredsfäste. Och det kom många förslag. Det var fredscentrum, fredsmuseum, freds- och minoritetsinstitut, minoritetsinstitut och minoritets- och autonomiforskning inom Ålands högskola. Det här lades fram under åren och de gick och ingenting hände. Då beslöt Ålands fredsförening i oktober 1992 att kalla till ett medlemsmöte med ett ärende på agendan och det var att grunda ett fredsinstitut. Det finns plats här inne ännu, hör ni.
Det gäller också personal.
Ja. Det möte som då skedde den 25 oktober 1992, det var inte välbesökt. Vi var kanske en handfull personer. Och fredsföreningen som kallade till det här mötet hade då givit Robert Jansson i uppdrag att skapa en modell för det här fredsinstitutet. Och det bildades. Och Robert Jansson blev den enda fast anställda och verksamheten så den försiggick de första åren i källaren av Villa Julius och flyttade sen senare några år efter det till Villa Dunod. I den här första styrelsen, interimstyrelsen, så valdes då jag in, Lena Smeds, som numera heter Lindqvist, Thomas Hackman, Thomas Wallgren, Martin Holmberg, de här representerade olika fredsorganisationer. Och sen var Marlene Öberg med, som då var fredsföreningens ordförande. Den här flygande starten som Roger lite var inne på, den kom sig av att vid den här tidpunkten så var det en rysk konsul här som hette Boldyrev. Han sa alltid, nu kan jag inte prata mer än lite här. Han sa alltid, vi måste precisera när vi diskuterar någonting. Så alltid när jag tänker på honom så blir det här, måste precisera. Och det han ville precisera, det var att vi skulle hålla ett möte på Åland. Med representanter då från de här tre stridande parterna. Azerbaijan, Armenien och Nagorno-Karabakh. Och tanken var att de skulle... Toppolitiker skulle vi inte få hit, men de som var liksom på väg upp, att vi skulle få tag i dem och tala förstånd med dem. Och det där lyckades, och det skedde då i december 1993. Och jag kommer så väl ihåg när de gick hem en kväll härifrån restaurangen, hur de till och med gick i armkrok här i Esplanaden. Och vi hade en fantastisk Lucia kväll när de satt alldeles trollbundna, de här stridande kämparna, och tittade på Lucia. Och de blev faktiskt väldigt vänligt sinnade, åtminstone den tid de var här, både mot varandra och mot oss. Och Roger och jag och Robert Jansson blev då inbjudna till de här fredsförhandlingarna i Bishkek i Kirgizistan, och det var ju en otrolig resa. Och jag vill bara lägga till det Roger berättade, att vi satt ju där då i ett sådant gammalt kommunistpalats, och det var kallt som tusan för de hade ingen värme på. Och de pratade bara ryska, det fanns ingen tolk. Som vi satt där och... Ja, man visste ju vad de pratade om, men man förstod att det var viktigt. Och det var, man förstod också att det var viktigt att vi satt där. Och det var en delegat efter oss som sa att, ja, jag hade inte tittat på er, så tänkte jag, nej, vi måste nog komma fram till någonting. Så att vi vet inte om det, vad det hade för betydelse det vi gjorde, men tydligen så hade det i alla fall inte någon försämrande verkan, utan de här stridsbultarna, de kom ju fram till ett sånt här eldupphöravtal. Och sen när jag har träffat människor liksom efter det, så var du med där? För sen dess har det inte hänt någonting i den här konflikten, utan den är helt olöst, och det är tyvärr så att det ser inte ut att hända någonting heller.
Vi har ett seminarium i augusti.
Jo, vi har många seminarier, men de pratar inte med varandra.
Vi ger oss.
Nej, de vill ju väldigt gärna komma hit. Och Åland är ju väldigt välkänt i vissa kretsar där. Ett annat exempel som jag vill berätta för er om, det var det att vi fick kontakt med en ungdomsorganisation i Belfast på Irland. Ni kanske har redan glömt, men det var ju fruktansvärda våldsamheter på Nordirland, långa perioder. Och det var så där att vid en gata, om man inte visste, så var det på ena sidan var det en sort och på den andra en andra. Och det var liksom många regler där. Men i alla fall, vi fick kontakt med en organisation där. Och under många år så hade vi ungdomsutbyte. Då åländska ungdomar åkte till Belfast. Och så kom de därifrån då, från de här stridande lägren. Och de var ute på kyrkogårdsö och alla möjliga så här hopplösa ställen som de, där de måste helt enkelt umgås. Och de resultaten av de där lägren tror jag hade för många av de här ungdomarna väldigt stor betydelse. Och åtminstone vet jag att många åländska ungdomar så har fortsatt sen att intressera sig för internationella studier och för fredsarbete. En som var med i det en gång, det är den här Anna-Lena Laurén, som ni säkert känner till. Det här var Roberts insatser, och det är synd att han inte är här. Jag skulle vilja tacka honom. Han Han har en väldigt kreativ förmåga och ett väldigt anspråkslöst sätt som gör att han får saker och ting gjorda utan större åthävor. Det var ju inte alla år så här glansfullt, men oberoende så hände det alltid någonting när Robert var i farten. Han drog till sig många människor och det var inte alltid så lätt, de ekonomiska förutsättningarna har inte varit kanske de bästa för fredsinstituten, men det har alltid lyckats och det har inte funnits stunder när man har förtvivlat. Och det är ett stort tack som vi ska rikta till Robert för det. Det finns två andra personer som jag också vill passa på att nämna. Och det är Lena och Rolf Lindqvist. Det var nämligen...
Det är barnvakt, så hon springer ja. Sina barn.
Alltså, där är du. Ja. Det var så att Lena och Lindqvist var aktiva under den här perioden när man försökte åstadkomma någon slags fredens hus på Åland och inledde en kampanj som hette Fred för fulla segel. Och den här kampanjen den inbringade 137 000 mark. Och de här pengarna så skänkte Lena och Rolf till Fredsinstitutet som blev vår grundfond och 37 000 gick in så att vi kunde betala lön åt Robert som drog igång verksamheten. Och jag hoppas nu att Lena och Rolf känner att deras uppoffrande arbete med kampanjen efter mer än 20 år äntligen nu leder till ett resultat när vi får ett fredens hus i Mariehamn. Ett arbete var inte förgäves, Lena. Tack ska du ha och hälsa Rolf. Sen vill jag också nämna två konstnärer. Det var så att den här 100 000 räckte inte för att vi skulle kunna registrera stiftelsen. Och då tänkte jag att Johan Skott som var gift med Fredsföreningens styrelseordförande, han kunde nog knappast säga nej till en lite bättre tavla. Så han donerade en stor målning, ett stort verk som hänger fortfarande på biblioteket. Det är deponerat där. Och det var så värdefullt så att stiftelsen kunde grundas. Vi fick också en tavla av Kjell Ekström som hänger här i trappuppgången. Ja, hörni, nu kommer jag till slutet. Förtvivla icke. Ålands fredsinstitut, det är ett verk av humanism och idealism. Det är en tro på att också vi kan bidra till en bättre och fredligare värld. Institutet är idag respekterat i vida kretsar och jag tror att ålänningarna, även om de kanske inte alltid vet vad som för sig går här på institutet, de känner att institutet är en viktig del av självstyrelsebygget och att institutet fyller en viktig funktion, inte bara på Åland utan också ute i världen. När lagtinget och landskapsregeringen nu i form av en donation överlåter till stiftelsen de här byggnaderna, det är ju inte bara den utan det är också den här lilla byggnaden här, så känns det som att vi tar ännu ett stort kliv framåt på fredens väg. Ett eget hus, en fast punkt, en mötesplats och en trygg arbetsplats. Det är grundläggande för att institutet ska kunna utvecklas långsiktigt. En sån här dag finns det ju orsak att tacka många. Och det är många som har varit med och fortfarande är med. Och även om jag nu har nämnt särskilt några som har tagit ett alldeles speciellt ansvar, så vill jag passa på att tacka alla som är här, som har och som fortsätter att vara medarbetare och engagerade. Och när historiken en gång skrivs så ska väl alla nämnas både med namn och vilka insatser som man har gjort. Den här dagen kanske inte ligger så långt borta. Det börjar kanske bli dags att planera för en 25 års historik. Ett sista tack så vill jag rikta till minister Gun-Marie Lindholm och Ålands landskapsregering för gott samarbete. Minister Lindholm har erfarenhet av att arbeta med institutet i frågor om människohandelsfrågor och känner väl till det arbete som utförs här. Det är därför särskilt värmande att motta donationen just av dig. Tack ska du ha. Och jag är övertygad om att det här samarbetet med regeringen kommer att fortsätta, och därför vill jag nu på institutets vägnar inbjuda hela regeringen som våra första gäster på kaffe och bulla till Fredens hus i Mariehamn. Dörren kommer alltid att stå öppen för dem som vill vara med och dela våra drömmar om en fredlig värld utan våld eller hot om våld. Tack ska ni ha varit en fantastisk publik.